Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet körs ju i vanliga fall av Kia Svetihin, men inte den här veckan heller. För idag är det jag, Jonas Forsbacka, som vikarerar här. Och julen är ju äntligen förbi, höll jag på att säga, när vi spelar in det här avsnittet. Och vi är i det här skedet av åren när man inte orkar prata om julen längre. Det enda man orkar göra, menar jag då, en knapp timme, det är ju att lyssna på Sällskapet. Att få en liten kort stund för sig själv och få lite space, lite möjlighet att tänka, kanske förhoppningsvis en ny tanke, någonting som inte man har tänkt på tidigare under jullovet eller under julsemestern. Man vill känna sig krispig, man vill känna sig fräsch, omysig, ojulig, och det gör vi här i Sällskapet. Idag, det är en fin stund vi har framför oss med skådespelaren Tuuli Heinonen. Hej på dig!
Hej på dig!
På säkert avstånd här i Böle, och med dig Peter Alfakir på ännu säkrare avstånd i Stockholm. Hallå där!
Ja, säkert för er, ja, men kanske inte så säkert för mig.
just det. Borde vi vara oroliga?
Nej, jag har redan haft coviden.
Okej.
Jag är överlevare.
Yeah, oh, wow. Grattis, yes. Peter!
Ja, men det var ju faktiskt både tråkiga och goda nyheter.
Men det lilla pikanta var att jag höll inte på att komma in här. Jag var tvungen att lämna blodprov först. Inte i dörren till radiohuset, men liksom visa att jag har antikroppar.
Wow. Det är kul det här, för liksom, som finlandssvensk har man ju hört mycket skit om den svenska linjen. Det är många som tycker att svenskarna inte har det här på allvar. Du har tagit blodprov på vägen till SR-huset idag.
Nej, jag tog det för att kunna komma in här.
Okej, just det. Men ändå, det låter som att ni tar det på allvar där borta.
Ja.
Och du har nu antikroppar alltså?
Jag har antikroppar, det är just det enda jag har här i livet. Men...
ja. Underbart.
Jag har sett många memes det här året, som både på allvar, men också med skämt såklart, etablerat att 2020... Vad shit året 2020. Det är liksom det brande det här året har haft. Memes som har påpekat det här året gärna ska kunna tagit slut redan i april, redan i mars, ännu tidigare än det. Att det här året borde inte ha existerat. Och nu är vi ju där, alltså vid slutskedet. Det här slutskedet av året som vi har längtat efter sedan början av året. Hur känns det? Alltså, hur känns det för er, Peter?
Ja, det känns skönt att det är över. Jag är inte så säker på att... den här skitmackan är över också.
Tuuli?
Ja, jag måste säga att ja, jag är jättelycklig att det här året är slut. Och jag hoppas att nästa år blir bättre. Men jag vågar inte heller riktigt tro på det. Men på något sätt, någonstans så har jag den känslan att 2021 kan inte vara lika shit som 2020. Det är liksom, men det går
inte. Det är inte så att du tror att 2021 kommer att vara bra, men du tänker bara, det kan inte vara sämre.
Ja, precis. Okay. Ja.
Hörni, vad har ni tänkt prata om den här veckan? Peter?
Jo, jag ska prata om begreppet from rags to riches. Alltså att man går från fattig till snuskigt rik. Och vad det gör med människa.
Okej, Tuuli.
Jag ska prata om någonting otroligt mysigt som är musikaler.
Oh! Jag vet, det syns ju inte så bra på radio, men jag gör sådana här jazz hands.
Yes!
Vad kul. Jag tänkte att jag ska börja det här avsnittet, och jag har tänkt prata om en semiaktuell nyhet. Att breakdance blir OS-gren. Och jag vill fråga mig, gör OS ett stort misstag här? Spinning is winning. Är det här en stor seger för konsten och kulturen, eller ett dödsbud för en alternativ och urban subkultur? Breaking, eller också kallat breakdance, blir en OS-gren i Paris 2024. Och åsikterna verkar gå ganska mycket isär kring hur god nyhet det här faktiskt är. Breakdance är ju då en dansstil som anses ingå som ett av de stora elementen i den ursprungliga hiphopkulturen som har växt fram sedan 70-talet. Blev populariserad under 80-talet, och i Finland har jag läst om att det fanns en boomfunk MC boom där hiphopen och breakdansen var stor under 90-talet. Och de fyra elementen då som man brukar prata om inom hiphop, så det är DJing, graffiti, graffiti, rap och sen breaking då, den här dansstilen. Och breaking är stort i länder som Sydkorea, Frankrike, Tyskland och USA, men vi har till exempel också en levande breaking-kultur i Finland. Och det är en fin sport på det sättet att det är också en subkultur och konst helt enkelt. Jag tycker inte att det är konstigt att vi pratar om breaking i en kulturpodd som Sällskapet, för det är ju liksom ett kulturellt uttryck, ett konstnärligt uttryck. Ett sätt att uttrycka sina känslor och personligheter på till exempel. Och breaking är ju kul för det kan göras på gatan så att säga. Man behöver inte ha en fet lön för att börja göra det. Det går bara att liksom gå ut och börja ungefär så. Men jag läste i alla fall för några veckor sedan en himla kul intervju i brittiska The Guardian med en legendarisk australiensisk squashspelare som heter Michelle Martin. Som bland annat menar att OS nu gör en total clown av sig själv. De gör bort sig helt enkelt. När de väljer in breakdance som ny OS-gren till 2024. Och hon säger bland annat att det här är ett mockery för OS och idrottsvärlden. Martin är då väldigt kritisk till att breakdance blir en OS-gren och gör sig lustig av orsaken att, alltså, en av hennes starkaste argument för varför hon är kritisk mot breakdansen nu som OS-gren är att squash i flera årtionden har försökt bli det. Alltså hon är avundsjuk helt enkelt. men inte har blivit det. Men nog BMX har blivit, alltså den här cykelgrejen. Skateboarding har också blivit. Klättring, surf och golf till exempel har blivit. Men alltså inte squash. Hon har kämpat för det här och nu mitt i allt glider breakdansen in och bara, hallå, vi är nu OS-gren.
Det är ju så sjukt roligt.
Ja, alltså den här intervjun är jätterolig i The Guardian då. Martin säger bland annat så här i den här intervjun: förr handlar OS om resultat. Det fanns definitiva svar och resultat inom varje gren. Och nu, om man nu för in alla dessa bedömningssporter blir det korrupt och man tappar all kontroll. I just don't get it anymore, säger de, Michelle Martin till The Guardian. Vad säger ni? Är det här ett tecken på att vi snart kommer att se en massa andra bedömningssporter som har beröringspunkter med konst och kultur i framtidens OS? Eller, ja, vad tror ni?
Jag vet inte vad jag tycker om det här. För att jag har till exempel, när du sa kalla breakdance som till sport, så skav det lite hos mig. Alltså, det känns som att, men det är ju en dansform, det är ju inte sport.
Men tycker du synd om breakingen, att det är synd för breakingens del att den ska börja kallas sport? Att, är det en förlust för breakingen eller för OS?
Ja, inte för, verkligen inte för OS. Alltså, jag förstår att squash kanske också borde då bli en OS-gren, men när jag tänker på breakdance så är det ju en konstform först och främst. Men någonting som alltid har varit djuprotat inom streetdance är ju en slags tävlan. De har alltid battla. Så det är ju inte på det sättet att den tävlan inte skulle redan ha funnits där.
Det där är en jättebra poäng som också breakdansare själva har lyft fram,
ja,
i den här debatten.
Så att jag kan helt förstå att jag kan liksom fatta beslutet att göra det till en OS-gren. Samtidigt som jag personligen tycker att det ibland är lite synd att man tävlar inom konst på det sättet. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att det är jättesvårt.
Hur är det med dig, Peter? Är du rädd att det här är en slippery slope och snart har vi spoken word och diktuppläsning på OS?
Det hade väl varit någonting faktiskt om det hade införts spoken word. Men jag tänker mig att det hade varit fräscht att införa breaking till OS i Los Angeles 1984. Då hade det verkligen varit någonting subversivt och omstörtande. Idag känns det nästan passé. Det blir ju någon form av... Det känns nästan att det är ute, att man är så dålig kontakt med sin omvärld att det nu, först nu känns fräscht att ta in det. Och sen undrar jag också, om man plockar in massa sporter så är det andra sporter som plockas bort. Är det inte så att till exempel att den olympiska brottningen har varit i farozonen om den inte redan också har plockats bort?
Oj, wow, det här har jag inte faktaunderlaget på, men det är ju intressant ifall det, för man brukar ju säga det brukar kunna vara ett argument bara att sluta vara kritiska till att breaking tas in, det är inte bort från något annat, men ifall det bokstavligt talat
är det är klart att OS-programmet inte kan växa i all oändlighet och det är vissa de här grenarna som faller bort. Det har ju funnits en massa grenar inom OS som inte finns längre, som sådär militärfäktning och hinderbane simning.
Ja, och krocket var en OS-gren i början av 1900-talet, tror jag.
Ja, men det är så här stående höjdhopp, stående längdhopp, jag vet inte.
Men det är kul det där du säger, att vara lite passé och vara lite out of touch liksom med, för OS själva har liksom i sin kommunikation kring den här nyheten sagt att det vi vill göra med det här är att vi vill nå unga, att en ny målgrupp ska bli intresserad av OS igen. Och då liksom tänker man att men det är breakdance som är ungas grej. Jag tänker också genast, alltså ingen diss mot breakingen i sig, men jag tänker på 2006 liksom när jag hör breakdance. Jag tänker på Channing Tatum i den här romantiska dramafilmen Step up to the streets. Det är den jag tänker på, och det känns inte jätte ungdomskultur, det känns inte jätte 2020. Men det kan ju vara att väldigt många unga bryr sig om breakdance, men det är kul, det är lite så här boomer att men unga, de gillar väl hängbyxor och 50 cent liksom, och såna, att åka med fingerskateboards, minns ni dem? Det börjar bli ett tag sedan.
Vad heter den där bollen som man kastar, den där rissäcken?
Hackisäck.
Ja,
hackisäck kanske. Eller tänker du på jojo?
Nej, utan den som man sparkar med...
Ja, det är hackisäck.
Okay.
Den är ju fortfarande jättestor i Kina.
Ja, den är det,
ja. Ja, de här typerna.
Men nu gör OS den stor igen. vänta, vad var det jag skulle fortsätta? Jag läste också på julafton faktiskt ett långt och fint reportage i Helsingin Sanomat där Finlands breakinglöften intervjuades. Så det var kul i sig för mig, för jag har inte vetat det liksom, jag har inte vetat om den här kulturen, jag har inte vetat om liksom mer om den här sporten, så det var intressant att höra deras åsikt. Men en av Helsingin Sanomats frågor till de här breakarna är det bara en bra sak att breakdance blir en OS-gren då? Vilket då enligt Helsingin Sanomats reportage faktiskt är också en omdebatterad fråga hos breakarna själva. Och en av de här som utövarna som de intervjuar heter Johannes Hattonen, och han svarade ganska bra på det här. Han svarade, om du hade frågat mig för 15 år sedan om breaking ska bli en OS-gren, hade jag definitivt varit emot det. Nu är jag gärna med. Genom att vara med har jag en möjlighet att vara med och påverka vilken riktning grenen utvecklas, säger då Hattonen. En annan som de intervjuar så heter Ramona Panula. Hon är ordförande för Finlands breakingförbund. Hon är däremot rädd att någonting centralt och väsentligt kan gå förlorat i och med att ett så stort byråkratiskt, kommersiellt maskineri som OS kommer in och bestämmer om den här grenen. Hon säger så här: det finns flera exempel på när subkulturer har tvingats skuva sig avsiktligt eller liksom av misstag, när saker ska bli säljande och kommersiella istället, säger då Panula till Helsingin Sanomat. I The Guardian-intervjun med squash-legenden Martin fortsätter ändå så här: 53-åringen Martin har förlorat allt hopp om att squash någonsin kommer att få sin OS-status. Särskilt när IOC, alltså Internationella Olympiska Kommittén, har beslutat att ta in breakdancing som ny gren. It's a sort of mockery of what the Olympics is, säger Martin. När man tittar på vad OS brukade stå för så skulle squash ha passat in, men what does the Olympics stand for these days? I don't really know, säger Martin. Och det jag vill komma fram till är att jag har aldrig ömmat så mycket för squashspelare som jag har gjort, som jag gör just nu. Men jag tycker också Martin lyfter en ganska intressant fråga här som jag inte kunde låta bli att kolla upp. Okej, om det är så, alltså det kan vara så att breakdansen mår bra och blir mer vitaliserad och blir mer liksom, jag menar, den når nya målgrupper när den blir också en grej för idrottare och för sportvärlden. Men det kan ju också vara så att breakdansen själv mår dåligt av att bli kommersialiserad och den här kulturella uttrycket försvinner. Men vad brukar OS stå för liksom förr? Alltså, passar breakingen in ur ett historiskt perspektiv? Jag nämnde ju redan att krocket har varit en gren i början av 1900-talet, så man kan ju tänka utanför boxen. Det som vi tror att det är OS nu behöver kanske inte vara det. Och jag ser här, apropå kritiken mot att breaking då en luddig bedömningssport och en kulturart snarare än en sport, så läser jag på Wikipedia förvisso, men i alla fall att det som har kallats för konsttävlingar har varit en OS-gren. Mellan 1912 och 1948 så tävlar man i konsttävlingar. Det var arkitektur, litteratur, musik, målning och skulptur.
Wow.
Och jag började tänka på dig, Toli. Skulle du kunna tänka dig att teaterkonst skulle vara en OS-gren?
Åh, nej.
Nej.
Alltså.
Jag såg någonting dog i din blick där.
Ja, åh, vad svårt. Jag skulle nog inte ställa upp.
Nej, du skulle inte göra det?
Nej.
Varför inte? Jag kan se det i Finlands flagga. Någon sån här, någon tajt, vad heter det, sportdräkt där med finska färgerna och någon företagssponsring.
Men på tal om det, alltså, tror du att breakdansarna nu kommer också ha såna tajta kläder med liksom olika matvarubutikers sponsring på?
Det ska de med, för ja, de representerar ju Finland i så fall. Alltså,
det känns inte jättemycket gatan.
Nej.
Då kan man inte tänka sig att det blir också sån här mångkamp då, att det är de fyra elementen. Precis som det finns 10 kamp för herrar och 7 kamp för damer.
Ah, just det, så en utövare eller liksom en idrottare ska vara duktig på breakdance, sen ska man gå till en mic och köra
DJ
lite
DJ-bosset.
Oh, shit, vad jag kände mig dum när jag gjorde det. I alla fall att man gör de alla grenarna. Det är en jättebra idé.
Jag tror inte det här är kvalificerat dig.
Hej!
Nej.
Nej, men jag tycker att det är ett bra förslag på hur man ska göra det här liksom, ja, men hur man ska utveckla det här ännu.
Men samtidigt, alltså, för att blir det så då att när man, om en gren väljs in i OS, så då blir det automatiskt en sport?
Just det!
För att jag är fortfarande, jag hakar upp mig på det här att ordet, att kalla breakdance för sport.
Du tycker inte att vi borde
göra
det?
Jag undrar att kallar breakdansarna sig själv för idrottare.
Nu har jag väldigt dålig koll på det, men det lilla research jag har gjort för det här, där har jag märkt att det finns av båda sidorna.
Ja,
det finns de som liksom gör det för den här tävlingsinriktade formen och mer idrottsligt, och så finns det de som det här är liksom ett sätt att uttrycka sig själv på. Det är nästan ett annat språk. Liksom, ja.
Men det vore ju skitkul om breakdancing kunde inspireras av konståkningen till exempel.
Just det.
Så de kommer ut med små dräkter i olika teman.
Du har fastnat mycket med de här dräkterna, Peter.
Ja, men det är det som är intressant.
Vad har de på sig?
Ja, att se någon åla omkring på golvet och i så här olika spasmer, det är inte så himla...
Oj då!
Ja, det här är boomervarning. Men
i olika spasmer.
Ja. Men vad heter det? Nej, men det är dräkterna som är. Det är det som gör hela competition.
Ja. Är det kanske en slutsats?
Har du sett Blades of Glory?
Nej.
Faktiskt.
Ja, den är.
Jo, ja. Jo. Men det är ju konståkning. Jag har lite svårt att förstå din tankegång från konståkning och dräkterna i Blades of Glory till breakdance.
Men det är inte samma sak, det är också en bedömningssport.
Jo, men det är
en bedömningssport med atletiska inslag. Det här med att vara fattig och sen plötsligt bli rik efter ett långt liv av kämpande. Och jag tänkte börja med Melania Trump, som firar sin sista jul här i Vita huset. Förmodligen om inte Donald Trump blir vald igen till 2024. För då kanske hon måste inkvartera sig igen då. Eller så har hon hunnit att skilja sig. Det finns ju många uppgifter på nätet att hon vill skilja sig. Hon bara väntar nu på att komma därifrån. Och för då ska hon vara garanterad 50 miljoner euro. Men jag vet inte heller hur det är att vara gift med Don, the Don. Men om jag fick välja mellan 50 miljoner euro eller sitta dela säng med Donald Trump, så skulle det inte vara så speciellt svårt val.
Ja, just det.
Va? Men Melania i alla fall, hon kommer från ganska enkla förhållanden. Född i Novo Mesto i forna Jugoslavien. Pappan var bilhandlare, mamman jobbade på textilfabrik. Och hon träffade då Donald Trump under sin tid som fotomodell i USA. De gifte sig 2005 och samma år fick hon sin son Baron. Och det där, jag vet inte om ni känner till att Donald Trump har en son som heter Baron.
Ja, jo, men jag tycker det snackades. Mm. Det var inte någon skandal kring honom också under valrörelsen.
Nej, det är de äldre. Den här
Baron,
han är 2005, så han är bara tonåring.
Oj, och, nej, det visste jag.
De har haft honom ganska hemlig sådär. Men bara namnet Baron, är inte det också sådana här namn som man ger för att signalera att man är privilegierad och framgångsrik?
Ja, verkligen. Bourgeoisie.
Ja. Men i alla fall, the rest is history vad det gäller Melania och Donald Trump. 2019 så var hon faktiskt USAs näst mest beundrade kvinna efter en annan first lady, Michelle Obama. Och det är ju inte så illa för någon som har växt upp i ett öststatsland på 70-talet. Men att jag pratar nu om Melania så här i jultider, nu blir det lite jul, är ju naturligtvis på grund av hennes infamösa juldekorationer av Vita huset. Som first lady har hon inte haft så mycket att göra i skuggan av sin narcissistiska make. Men hon har haft en kampanj mot mobbning på nätet, vilket alla andra förutom just presidentparet uppfattade som djup ironi. Och sen, ja, för han är ju känd för sina mobbarfasoner.
Han mobbar själv.
Ja, han, ja, visst. Och så ska frugan ha en kampanj mot nätmobbning. Det är så hemmablind så inte klokt. Och sen så hade hon en annan kampanj för barn med det solländerklingande namnet Be Best.
Spontant tänker jag med båda hennes kampanjer så är det väldigt så här, alltså det är inte svårt att ställa sig bakom budskapen så att säga. Det är inte jätteradikalt. Hon är emot mobbning och hon tycker att barn ska få känna sig the best.
Ja, det är väldigt, men Be Best, det låter precis som den här, hade inte han så här, the school for kids that doesn't read too good.
Nej, va?
Ja, ja, i Solander så hade han också välgörenhetsprojekt. Så det finns en sån där, ja. Men i alla fall den här Be Best-grejen fokuserade på, och då ska jag inte, barnens välmående, internetsäkerhet och att motverka opiatmissbruk.
Okej.
Ja. Och de här kampanjerna fick inte särskilt mycket genomslag, kanske just för att hennes make är känd för att stoppa alla pengar i egen fickan. Han kör sina egna välgörenhetskampanjer. Så att.
Mm.
Men tillbaka till juldekorationerna i Vita huset. Och de brukar ju vara ganska ordinär och traditionell karaktär. Det är lite krimskrams, några granar och lite pepparkakor. Man tänker Barbara Bush och Nancy Reagan och de där. Men sen så kom Melania då och ville sätta sin egen prägel. Så 2017 hade hon vitmålade grenar som buskage då, som var vitsprayade, som var upplysta underifrån. Inga julgranar, ingen krimskrams. De har upplyst underifrån som ett drömlandskap, men det var mer liksom The Shining och skräckfilmen mysigt.
Here's Johnny!
Ja, ni kan ju tänka de här evangeliska kristna när de fick se den juldekorationen. Och 2018 så hade de 40 stycken blodröda julgranar med en estetik lånad från Handmaid's Tale.
Men varför känner jag att det här är ganska fräscht? Eller, nu har jag inte sett bilderna på det, men det känns, ja, som att det liksom är men är det systemkritik hon ägnar,
ja,
sig åt?
Ja, det är det som är frågan då. Är det här systemkritik? Är det ett rop på hjälp? Eller är det faktiskt så att hon har en slags konstnärlig tanke? Ja, jag vet inte. Men i år så i alla fall så har kritikerna kallat hennes dekorationer för slående normala. Även om pepparkakshuset som krävde 200 kilo pepparkaksdeg väckte en viss förvåning. Jag vet inte hur ni har dekorerat era hem, men jag antar att det inte är 40 stycken blodröda granar.
Nej, jag tror att det är därför jag reagerar så här på det här, för att jag känner mig sjukt tråkig själv. Jag har en liten grankvist hemma, jag har ingen gran, jag har tända ljus och någon ljusslinga liksom, och en ljusstake. Men det är inga blodröda granar.
Nej, och jag tror inte alls det här är Donald Trumps estetik heller. Jag tror han skulle vilja ha några guldgranar. Och...
Jag tror ju att Melania försöker berätta någonting.
Kom och rädda mig.
Ja, men verkligen. Och om det ännu till var så att i året, jag har sett bilder på tidigare års dekorationer, men årets har jag inte sett, tror jag. Men ifall den var rätt så traditionell.
Ja, det var så, bara vanliga gröna granar.
Så betyder det ju att hon sa, det här tar slut. Det är så skönt.
Just det.
Hon är hon har kommit sig till ro. Hon kan skilja sig från Don och få sina 50 miljoner.
Det som är, alltså swingerspar lägger väl ut en sån rosa flamingo i trädgården som pryder för att visa att vi är swingers.
Ja,
lite som de kristna under förföljelsen när de ritar en halv fisk i sanden.
Ja, ja.
Det här är nu Melanias sätt att visa, hjälp mig! Eller kommunicera sina egna...
Jag har inte sett någon vit flamingo i trädgården på Vita huset.
Just det.
Men det är också så kanske att hon är också anklagad för att vara den amerikanska historiens lataste first lady.
Oh.
Hon har inte synts särskilt mycket och hon har inte tagit avstånd från i stort sett någonting som The Don har gjort. Och det har läckts också det här nu i juletider, vilket man får inte kritisera julen i USA. Det är ju det, en av de här grejerna som högern kör med, att man får inte säga Merry Christmas längre, man ska säga Happy Festivitus eller någonting sånt.
Just det, Happy Holidays.
Eller? Happy Holidays heter det. Just det, Festivitus är ju Seinfeld. Constanza-familjen. Men det har läggs ut en inspelning där man hör Melania prata med någon assistent och hon säger Who gives a fuck about Christmas stuff and decorations? But I need to do it, right? Så, och då har jag fått en egen egen hashtag på Twitter naturligtvis som heter Melania hates Christmas.
Hon är grinchen liksom.
Ja, hon är grinchen. Ja. I vilket fall som helst, men jag vet ju inte om det är så att hon helt struntar i julen för att hon är uppväxt i ett kommunistiskt land och inte har några starka jultraditioner, eller bara för att det här är liksom fuck you Donald.
Ja. Mm. Jag hoppas ju på något sätt. Jag hoppas ju att det är fuck you Donald.
Man kan också tänka sig så här att det är lite absurt att man som first lady förpassas till juldekorationen. Jag tror till exempel inte att Hillary Clinton, när hon var first lady, var särskilt bekväm med de här liksom mer husliga bestyren av det yrket. Och det är också svårt att tänka mig att Bill Clinton, om Hillary hade vunnit nu, att han skulle stå där och dekorera Vita huset.
Alltså det är det man skulle ha hoppats liksom, för i jämställdhetens namn att han skulle ha liksom men alltså, gjort det.
Är det här nu måste jag fråga en fråga. Jag vet inte svaret på det här. Är det faktiskt så att det är first ladies uppgift att dekorera huset? Är det nu inte alla de här tjänarna som
det är klart att hon har en stab av människor som hjälper
henne. Jo, men är det hennes uppgift att så här, planera det och
göra metaarbete?
Ja, liksom tänka ut det hela så är det hon som... Det har ju varit på något sätt den first ladies uppgift att sätta sin egen prägel på Vita huset när man kommer in. Donald Trump plockade ju bort en massa tavlor, bland annat på Obama, när han flyttade in.
Just det.
Så att man gör ju lite grann vad man vill som president. Det finns inga riktiga regler för det där. Förutom de här oskrivna traditionerna att man ska... Ja, på Thanksgiving så ska man ju benåda en kalkon och så ska man dekorera Vita huset på julen då.
Men tänker du att det också kan ha någonting att göra med Melanias uppväxt, alltså att hon har gått från rags to riches, är det det du...
Ja,
alltså...
precis, jag tror inte hon har haft några liksom, jag tror inte julaftonarna i forna Jugoslavien var någon särskilt rolig tillställning. Det kan ha varit traumatiska upplevelser där. Hon är också katolsk, va, är hon inte det? Mm. Så det är kanske lite annan firande.
Mm.
Men jag ska fortsätta här. Och det finns så många andra som har gått från fattigdom till miljonär. Och Sveriges internationellt mest kändaste person, förutom Greta, är ju förmodligen Zlatan. Mm. Han är uppväxt i Rosengård, som är en invandrarförort i Malmö. Och nu kör han omkring i illegala lyxbilar när han väl är på besök i Sverige. Den senaste kostade 1,8 miljoner euro, en Ferrari Monza.
Varför S-Port är den illegal?
2. Därför att för det första kanske han inte ens har bemödat sig om att besiktiga den.
Aha.
Och för det andra så har man sådana här sportbilar, så finns det vissa restriktioner vad man får köra.
Ja,
den här Ferrari Monza är så extrem så man måste ha en speciell liten hjälm när man kör den.
Zlatan doesn't besiktiga bilen, Zlatan besiktigar besiktningsmannen.
Ja, precis. Precis, någonting sånt, va. Han har flera Ferraris och Porschar, och så han kände också förutom bilarna för sina lyxbostäder. Han har också liknat sig själv när han spelar olika lag där han inte gillar liksom sina medspelare. Då brukar han kalla sig själv för en Ferrari bland Fiater.
Ja. Han kallar sig själv Lejonet, The Lion.
Ja, The Lion och så vidare. Och jag vet inte, har ni läst hans bok? Jag är Zlatan Ibrahimovic.
Ja, men det börjar bli några år sedan.
Ja, den har några år på nacken. Men den har ju också hyllats enormt. Ju, särskilt kanske för att den fick så många som normalt sett aldrig läser böcker att läsa. Och den har sålts också väldigt bra utomlands. Och förutom att vara då berättelse om en världens mest hyllade fotbollsspelare, så är det också byggd som en From Rags to Riches berättelse. Den tuffa uppväxten, fotbollen som en räddning ur misären, och sen kommer då framgångarna. Men när jag läste den för många år sedan så slogs jag av hur barnslig och enkel Zlatan framstod. Han sitter ju mest hemma där och spelar dataspel, och sen så ringer han någon kompis, han har bara någon kompis man aldrig träffat, och pratar lyxiga klockor. Så han är en väldigt ensam jättebebis. Och sen så har han ju skärpt sig, tycker jag då, när han träffade sin fru. För han kunde ha valt en sån här, vad heter det, trophy wife.
Just det.
En fotbollsänka som sitter där med putande läppar på uppe på läktarna. Men det gjorde han inte, utan han valde en smart businesswoman.
Helena Seger, nej, vad
ja,
heter hon?
Ja, någonting sånt, ja, jag tror hon heter så. Och hon har ju verkligen fått pli på honom. Så det tycker jag, det talar till hans fördel att han valde någon med lite motstånd.
Men vet du, den här bilden har inte jag sett i media. Du verkar ha bra liksom, insikt i den här relationen. Liksom, jag tycker det pratas ganska lite om Zlatans äktenskap och familj.
Ja, men han har ju valt att hålla den utanför också. Mm. Men han har nog pratat en del om den. Och han ofta så uttrycker han ju stor respekt för sin fru. Och också sin starka, vad man säger, dedikation till sina barn.
Men alltså, vet du hur hans juldekorationer har synts? Alltså, syns jag tror, samma sak
jag
där?
Tror att Melania Trump uppbyter två. Jag tror att det är väl... Jag för sig, om Helena är, så är det nog, så är det nog smakligt. Men om Trump, om Zlatan själv fick bestämma så är det säkert någon jättejulgran med bara runda klappar.
Eller bilar som hänger som juldekorationer i grenarna.
Ja, någonting sånt. Det är många andra fotbollsstjärnor som också när de kommer ur misären och slummen och blir rika, att de köper de här sportbilarna. Och jag undrar om det finns någon slags grupptryck i omklädningsrummen. Om det här är en killgrej på något sätt, att man måste bevisa sig.
Men det där har jag förstått att det är olika från lag till lag. Alltså när Zlatan spelar i Barcelona, som är väldigt så här, det är ett akademilag där alla ska ha liksom, det ska inte finnas en stor kärna. Så där fick de inte köra med sina lyxiga bilar till träningsanläggningen, för att det ansågs inte liksom snyggt. Alltså det hörde inte till deras lagets identitet, om jag nu inte minns helt fel det här. Jag tror att det här är vad jag har lärt mig från Jag är Zlatan-boken faktiskt. Mm. Medan när han spelar de här italienska toppligorna, där ska man åka med sin liksom jättedyra, jättesportiga bil, för det är liksom, där är kulturen en annan.
Ja, men också den tanken att när man väl blir rik, att man har en sån känsla att man måste visa upp sin nyfunna
just det.
Rikedom. I alla fall, det finns ju andra finska stjärnor också som har gjort samma sak. Och då har jag såg ett klipp på YouTube med Teemu Selänne som kör omkring med sin Ferrari F430 Scuderia. Och han är då god enligt någon sajt på nätet för 40 miljoner dollar. Jag vet inte om det stämmer. Och jag vet inte heller om han också kommer från enkla förhållanden. Så det här är någonting som går igen hos många av de här väldigt, väldigt rika. Kanske inte hos världens squashspelare då.
Nej.
Men de som andra. Och det finns ju också andra finska stjärnor som har gått från fattigdom till rikedom. Till exempel då Paavo Nurmi, jag vet inte om jag uttalar honom rätt.
Mm.
Paavo Nurmi, som var sin tids stora löpare. Och han, efter sin sportkarriär så startade han en butik. Och i bakrummet där i butiken så började han också en stor byggfirma. Och han blev också väldigt rik mot slutet av sitt liv. Men det finns ju också ett andra hållet då i Finland, och då har vi då Matti Nykänen.
Mm.
Som man kunde läsa det förra året i kvällspressen, att han hittades död på toaletten täckt i sina egna spior.
Mm.
Och det är ju liksom en sorglig historia, men också som handlar om från enkla förhållanden till absolut framgång, och sen den här långa vägen nerför, det här långa backhoppet.
Just det.
Till att man landar på den där toaletten. Och jag såg filmen faktiskt när jag bodde i Finland. Jag tyckte den var ganska bra.
Filmen om
Matti Nykänen.
Okej. Ja.
Den är fin. Mm.
Den är fin faktiskt, ja. Och hans liv är ju fascinerande. Jag tycker om de här människorna. Jag vet inte varför jag liksom ömmar mer för en Matti Nykänen än en Paavo Nurmi. För att det finns något mänskligt i det här att man inte kan hantera sin egen framgångssaga.
Jag känner ett stort behov av att prata om musikal idag med er. Jag har ingen aning vad det är som, vilka känslor som bubblar inom er när jag säger musikal. De brukar vara ganska starka hos personer, och Ja, så nu frågar jag, vad bubblar inom er?
Det första jag känner är liksom barndomssprallighet. Jag växte upp i en familj där vi hade gått och tittat på musikaler, där vi hade lyssnat på musikal hemma. Så jag, dels känner jag en sån här stor nostalgi, men den andra grejen som jag också vill snabbt liksom genast säga, det är det här som du säger, att det brukar finnas starka åsikter kring musikaler. Mm. Och det jag känner ofta, när jag identifierar mig jättemycket som en musikalälskare, eftersom att det finns den här stora, finkulturella, elitistiska idén från liksom andra konstformer, att musikal är så fult och ja. Musikal är så himla, alltså det är nästan så här, det är en klassfråga liksom att, så därför vill jag ställa mig på musikalens sida. Yeah! Jag blir väldigt glad när du pratar om
yeah! Vad säger Peter?
Jag har jättesvårt för alla såna här teaterstycken när personerna kommer ut i spontan sång. Det är som en transportsträcka mer än någonting. Men jag tycker det är lite fel, för jag tycker musikalen har fått en revival med tv-serier som Glee och sådär. Är inte så?
Ja, precis.
Det har varit på ropet i alla fall.
Ja.
Och även många, många barnfilmer är ju uppbyggda som musikaler med sångstycken.
Ja, precis. Till
exempel Frost.
Ja.
Oh, ja!
Det är ju verkligen musikaler, ja. Ja, jag älskar musikal. Det är nog liksom, jag tror att det är till och med på grund av musikalen som jag hamnar i mitt yrke.
Oj, okej.
Okay. Och skulle jag ha bättre sångförmåga så skulle jag vara musikalartist. Men min röst räcker helt enkelt inte till, och det fick jag liksom, det fick jag så här ta itu med i 19-årsåldern helt enkelt.
nej, men det låter som att det finns en berättelse där.
Det finns verkligen.
Nej.
Jag kan se hur du står och gråter utanför Sibelius akademin.
Nej, jag stod och grät utanför Balettakademin i Göteborg.
Oj då.
Ja.
Jag känner flera personer som har stått utanför Balettakademin i Göteborg och gråtit.
Ja. Men
som inte ens har sökt dit. Men jag tycker, jag bara säger, jag ska inte avbryta din monolog här, men Nej. Jag tycker, stå på dig, kämpa på, sångkonsten är en muskel, du kan öva upp det hela.
Det är
dessutom,
sant. Det är
dessutom
sant.
Så är det ju så att man föredrar ett personligt uttryck framför en vackert klingande stämma.
Och du har helt rätt. Och jag får ju faktiskt sjunga väldigt mycket på scen som skådespelare. Mm. Men och jag är helt okej med att överlåta stora rollerna i musikaler till faktiska musikalartister. Det här vill jag också faktiskt komma tillbaka till. För det som jag egentligen vill prata om, det är inte musikaler i sin helhet eller alla former av musikal, utan jag vill främst prata om filmversioner av musikaler. Dels på grund av att det är det enda vi just nu får njuta av. Vi får inte gå och se på live musikal tyvärr, vilket ju enligt mig är den bästa formen av musikal. Men det är underbart att det börjar göras och har gjorts en massa filmversioner av musikaler.
Tänker du då liksom på verkliga filmatiseringar, inte så att man har filmat av en fysisk teaterscen?
Ja, mycket bra specificering här kommer. Alltså,
det är ju jättestor skillnad.
Jag menar inte Hamilton till exempel, jag vill inte prata om det, som filmades på scenen, scenversionen filmades och streamades på Disney+. Det är också fint att det görs så att vi får se den, men jag vill prata om liksom verkligen musikalfilmer.
Les Misérables med Russell Crowe.
Precis.
Som
Cats.
Cats, ja.
Cats,
men Cats blev ju dunder såg.
Det var ju megaflopp, och det är ju en av de få musikalfilmerna som jag inte har sett då. För att jag känner bara att jag vill inte gå i det där. Jag kommer att bli så arg. Jag vill inte säga det. Men någonting, och en lite sidospår här. Det bästa med Cats i fjol är ju Seth Rogens tweet feed. När han kollar på Cats medan han är jättehög. Och tweetar kommentarer om filmen. Det ska ni alla gå och kolla upp. Det är jätteroligt.
Hade inte dock, vad heter han, Ricky Gervais också en väldigt rolig sågning av Cats på Golden Globe.
Och ja, det gjorde han. Ja, det hade han.
The Guardian, minns jag att The Guardians recensent, tror jag, skrev också en totalsågning helt på vers, alltså helt på rim. Alltså det är liksom ett sånt lustmord jag inte har sett maken till.
Så att jag tycker ändå att det är underbart att Cats 2019 gjordes, så att, för jag har fått väldigt mycket underhållning av den, fast jag inte har sett den.
Jag bara tänker på vilken är demografin för Cats egentligen? Judi Dench, inte, var inte hon med där?
Jo. James Corden och Rebel Wilson. Och,
ja, just det.
Ja. Taylor Swift tror jag.
Ja, alltså det finns nog en målgrupp tror jag.
Ja. Och nu till det här, att det är det som är problematiskt med filmmusikaler enligt mig är ena problematiken, ska vi säga, det finns kanske fler, men är det att man anlitar Hollywoodstjärnor till stora roller i musikalfilmer. Och att man liksom glömmer bort att det är faktiskt en väldigt specifik expertis man ska ha för att klara av en stor musikalroll. Man ska vara musikalartist och man ska vara skolad till det. Man ska kunna sjunga, man ska liksom, vissa roller är skrivna så att man ska ha en viss röstkapacitet. Och det är inte många Hollywoodstjärnor som har den. Fast det finns flera som sjunger väldigt bra, men det räcker inte att man sjunger bra. Så, jag har gjort en liten lista på jobbiga prestationer av skådisar i musikalfilmer.
Åh, kul!
Ja, och jag fick hjälp av musikalartisten Sara Nedergård när jag gjorde den här.
Okay.
För att jag kände att det finns så många och jag kommer inte på alla. Och jag behövde hjälp, men här är en liten lista. Så här kommer, och jag hoppas ni har sett någon av de här filmerna. Vi får se.
De bästa, sämsta musikalprestationerna, ja, av skådisar.
Ja, de jobbigaste,
ja.
Ja, i musikalfilm. Typ alla gubbar i Mamma Mia. Har ni sett Mamma Mia?
Ja, Pierce Brosnan.
Ja, Pierce. Stellan Skarsgård.
Oh, just det.
Dominic Cooper. Men vi ska ge en liten guldkärna till Colin Firth, tycker jag. Han sjunger inte bra, men han är ju underbar vad än han gör. Gerard Butler i Phantom of the Opera.
Okay.
Inte okej.
Okay. Oj.
Emma Watson i Beauty and the Beast.
Hmm.
Varför? Det finns så många som kunde ha gjort det bättre. Ryan Gosling i La La Land.
Ja, just det. La La Land är ju ett jättebra exempel på en sån stor musikalfilm också.
Ja, och La La Land var underbar enligt mig, men jag var inte övertygad av Ryan Gosling. Det var inte heller Sara Nedergård. Russell Crowe,
ja,
i Les Misérables.
Den skulle jag ha sagt spontant själv också. Det var det sämsta.
Det var inte en värdig Javert.
Men var inte Hugh Jackman också med det?
Jepp, han gjorde Jean Valjean.
För det var väl också lite cringe, var inte det?
Nå, lite, men jag på något sätt... Jag vet inte om jag...
Jo, han är så jävla snygg.
Ju, nej, men Hugh Jackman är ju de facto musikalartist.
Ja, han har ju varit inblandad i Tonys Awards också.
Hans grund är inom musikalteater.
Ja, men jag minns när jag såg Les Misérables-filmen så var det så här, Hugh Jackman hör man sjunga, fine. Så tänker man så här, sjunger de själv, tänker jag då, cyniskt. Ja, men det låter kanske som att det kan vara någon annan som sjunger. Anne Hathaway sjunger, jag bara, det måste vara någon musikalskådis som sjunger in sången, och de har bara liksom synkat det. Sen kommer Russell Crowe och sjunger, då är man så här, de sjunger alla själv. Man hör,
och de sjunger live.
Man hör att de sjunger live här.
Johnny Depp i Sweeney Todd. Och den Sweeney Todd var för övrigt jättedålig. Hela filmen. Sen kommer vi till Rock of Ages. Har ni sett den filmen?
Tyvärr inte.
Där hade vi svensken Malin Åkerman. Hon var så dålig.
Okej, okay. Malin Åkerman tycker jag börjar kännas väldigt Hollywood och väldigt lite svensk faktiskt.
Ja, men hon gjorde ju faktiskt nyligen en svensk musikalfilm. Som,
Ted Gärdestad, nej.
Nej, utan den här med vad heter han?
Med Henrik Dorsin?
Nej, gud. Alltså, Thomas Ledins musik.
Ja.
Jag såg bara trailern och det såg fruktansvärt ut, så jag kunde inte.
Ja, det låter hemskt.
Ja. Sen har vi också Alec Baldwin i Rock of Ages. Mycket dåligt.
En del av mitt hjärta.
Jo, en del av mitt hjärta. Så heter den. Ja. Jag kan inte ge en recension på den, för jag har inte sett den. Men trailern var fruktansvärd. Ja. Så här hade jag min liksom jobbiga lista. Men... jag vill snabbt komma till de underbara musikalfilmerna.
Du har en motlista,
ja,
det är fint.
Ja, det har jag. Vissa lite gamla, andra lite nyare, ska jag säga. Dancer in the Dark, år 2000, med Björk, artisten.
Mm-hmm.
Den är otroligt fin. Det är en musikal som man inte... som är inte som en musikal.
Nej, jag tänker spontant svårt att veta var man ska placera jazzhandsen i Björks musik, men ja, det kanske på en bra, på ett bra sätt.
Det liksom finns absolut inga jazzhands i Dancer in the Dark. Sen har vi ju klassikern Hair från 79.
Ja, ja.
Den har jag sett många, många gånger. Och den är, tycker jag fortfarande är jättefin. Och jag tycker att film, den där ursprungliga filmen är bättre än alla scenversioner som görs.
Ah, okej.
Okay. Ja. Sen har vi från 2007 Across the Universe. Det är en musikalfilm baserad på Beatles-musik.
Ah!
Och jag tycker att den är jättefin. Och de har liksom vävt in Beatles-låtar jättefint i en story. Och sen har vi Newsies från 1992. Det är en Disney-musikal som först gjordes som film och sen långt senare som scenversion. Och det handlar om gatupojkar som säljer dagstidningar på New Yorks gator. Och hur de hamnar i kamp mot tidningsmogulerna Pulitzer och Hearst. Och startar ett fackförbund och börjar strejka. Och jag tycker att det är liksom så här arbetarrörelsens liksom.
Är det en film som inte skulle kunna göras idag?
Nej, kanske inte, men den är så fin. Så den här, nu får ni många tips här. Och sen till sist så vill jag ta upp Rodgers och Hammersteins Cinderella. Alltså Askungen från 97. Det var en Disney-produktion. Inte alltså en ritad, utan med live-action-människor. Och det var den första, hur ska man säga, multietniska ensemblen. Ska vi säga, kommer ni ihåg artisten Brandy från 90-talet?
Jo.
Hon är en R&B-sångerska. Hon spelar Askungen. Prinsen spelades av en filippinsk skådespelare.
Oj, alltså var de woke redan 97?
Ja, drottningen spelades av, alltså prinsens mamma, Whoopi Goldberg. Kungen var Victor Garber, en vit man. Och den goda fen, vad heter det? Heter det goda fen?
Ja, nej.
The Fairy Godmother.
Ja, just det.
Whitney Houston.
Okej.
Okay. Ja, och elaka styvsystrarna, en av dem var vit, andra var svart. Och Brandy har blivit krönt i den första svarta Disney-prinsessan. Och den här kom ut 97 när jag var 12 år. Och jag har sett den här filmen, alltså jag vet inte hur många gånger som helst. Vi hade Filmnet på den tiden. Den tidens C-more, eller vad man ska kalla det.
Okej, just det.
Och den kom där på så här löpande band en gång i veckan. Och jag såg den varje gång. Och den har varit så här super betydelsefull för mig. Och ja, 12-åriga Toli var jätteglad. Och man pratar mycket om liksom, hur lite representation det finns och att man måste, det, representationsfrågan är jätteviktig. Jag tycker att man har lite glömt bort den här filmen. Och en annan fin grej med den här filmen, det var en tv-film. Den kom aldrig på bio, utan den var gjordes för tv, så den var också mer lättillgänglig för människor i olika socioekonomiska ställning.
Just det, till teaterhusen eller till musikalerna tänker man att man kanske måste ha på sig en svart kostym.
Ja,
till bion kanske man måste ha på sig en svart skjorta.
Ja,
hemma,
ja.
Framför tvn kan man ju fast sitta liksom i kalsongerna.
Ja, ja, musikaler, scenversioner av musikaler är ju sjukt dyra att gå på. Man, hur ska liksom barnfamiljer ha råd? Det förstår jag inte. Så det var också en tycker jag jättefin grej med 97-årets Askungen.
Men du glömde ju John Travolta och Grease.
Jag glömmer. Wow, Peter, man glömmer inte Grease.
Ja,
det gör man inte.
Han är medvetet inte med.
Ja, jag är medvetet. Det är så här, om jag skulle nämna Grease så skulle jag inte nämna Grease, utan jag skulle nämna Grease 2.
Ah.
Med Michelle Pfeiffer.
Uppföljaren som, okay.
Ja, uppföljaren som kom sen, jag vet inte, på 80-talet.
Men det finns ju också en annan musikal som, man kan kalla det för en musikal som nu blev en lite oväntad hit med Will Ferrell, den här Melodifestivalen.
Eurovision.
Eurovision Song Contest.
Ja, men det är ju jag tyckte att det är ju så här perfekt exempel på tramsmusikal som man blir bara så glad av.
Jo, den verkade slå an en ton hos folk.
Ja.
Fast den är bara trams.
Den är ju bara trams, men den är ju underbar.
Och där har du ju inte riktiga röster på tjejer. Där, den, den vävde de ju samman. Det är Molly Sandén som sjunger i bakgrunden.
Jo.
Och så vävde de samman henne till med det,
men jag undrar, Will Ferrell tror jag sjunger själv.
Ja, han sjunger nog själv.
För det låter någon som...
Om Russell Crowe kan så kan jag också. Jag
Will Ferrell sjunger ju varenda jävla film han är med i.
Ja, precis.
Det är en av hans gimmickar.
Varifrån hela den här min musikalprata faktiskt kommer är att jag såg en ny musikalfilm på Netflix som kom ut i december som heter The Prom. Och jag blev så otroligt förbannad när jag såg den. Så att det är ju på grund av den här filmen som det finns människor som hatar musikal.
Just det, dåligt rykte.
Det, och den var så dålig. Den handlar alltså om fyra före detta Broadway-stjärnor som ja, det går inte bra för dem i karriären, så de måste hitta ett PR-ändamål för att liksom boosta sina karriärer. Och så googlar de sig fram till en high school-dans i Indiana som har blivit inställd på grund av att en lesbisk elev ville gå på dansen med sin flickvän. Så nu ställs dansen alltså in helt. Så de åker till Indiana för att hjälpa henne inom situationstecken. De vill ju bara hjälpa sig själv. Och ja, så kommer de dit och så roddar de till saker och så här. Och i centrum av det här finns den här unga tonårstjejen, lesbiska tonårstjejen som har kommit ut och är öppen och enligt mig borde må helt jätteskit. Men det här är problemet. Alltså för mig är det i grunden trovärdigt att folk börjar dansa en synkroniserad koreografi ur intet. Jag går med på det. Jag går också helt med på att människors känslor blir så stora att de brister ut i sång.
Ja.
Jag är helt okej med det. Men för mig är det absolut inte trovärdigt att en mobbad lesbisk tonårstjej vars skoldans blivit inställd på grund av henne, vars föräldrar har kastat ut henne på grund av hennes sexuella läggning och vars flickvän inte hälsar på henne i korridoren för att hon då inte är öppet gay. Det är inte trovärdigt att den här tjejen är konstant jätteglad.
Just det, var nöjd med allt som
alltså, det är inte okej. Okay. Liksom...
Jag tror att det finns fler mer musikala ambitioner här.
tack.
Men liksom, dålig story, förlegat, dålig musik, fruktansvärda skådespelprestationer. Och här kommer det var en fantastisk cast. James Corden, Meryl Streep, Nicole Kidman och Andrew Reynolds. Och det var så dåligt.
I varje avsnitt av podden Sällskapet brukar vi tala om vad vi inte har kunnat släppa i kulturväg denna vecka. Toli, vill du börja?
Ja. Mitt kulturtips är en underbar tv-serie som har kommit ut nyligen på Yle Arenan. Och den heter Jag kommer.
Just det.
Jättehärlig tv-serie för ungdomar. Men också för äldre. Handlar om sexpositiva gymnasiet Ballebo.
Det låter redan lite så här så att jag kanske inte skulle se det med mina föräldrar så att säga. Eller?
Nej, men den är ganska snäll ändå. Jag tror nog du kan se det. Alltså, den är helt snäll. Det är Citizen Janes produktion. Elin Grönblom har regisserat, manus Helmi Tolonen. Och i huvudrollen har vi underbara Matilda Kruse.
Väldigt, väldigt kul när finlandssvensk tv funkar liksom och får bli hyllad och så här.
Ja, jag upplever att det här är nog den absolut bästa finlandssvenska tv-serien jag har sett.
Oj då!
Ja.
Japp, okej. Okay. Jag kommer alltså. Finns på arenan.
Yeah!
Peter, vad är ditt kulturtips denna vecka?
Ja, jag brukar alltid tipsa om dåliga siffi-filmer och siffi. Så att jag tänker fortsätta okay, med det. Ja. Och mitt kulturtips är ju den kända serien Mandalorian på Disney+.
Just det.
Som har precis kört andra säsongen, sista avsnittet. Och det som är fascinerande med den här är ju att en blandning av kung fu, alltså tv-serien kung fu, Lone Wolf and Cub och liksom klassiskt rollspel. Varje episod ungefär samma sak, han får en uppdrag, han ska klara av det och sen går han vidare. Och han bär med sig den här Baby Yoda som har blivit väldigt populär. Och serien har också blivit som ett populär kulturellt fenomen. Jag såg någon videoklipp på någon människa som åkte omkring på en skateboard klädd som den Mandalorian med Baby Yoda i en påse som han hade liksom gjort själv, hela den här outfiten. Men det som är speciellt är också att musiken är gjord av en svensk, om man får propagera för det. Det är Ludvig Göransson.
Ja, såklart. Var inte han bakom Black Panther också?
Jo, han är väl Oscar
för det. Ja. Fint. Mitt kulturtips den här veckan är, ja, nu när På spåret har dragit igång igen på SVT så är det tydligt för mig att På spåret inte är längre Sveriges bästa frågesportsprogram. Det är kanske det jag på något sätt inte har kunnat släppa. Att de är omkörda nu av Filip och Fredriks Alla mot alla, skulle jag säga, som går på D-play. Och ja, de har redan gått i mål för säsongen, så det blir lite orent kulturtips att jag tipsar om någonting som har redan försvunnit. Men säsong 4 alltså av Alla mot alla har gått i mål, och så länge ingen har spoilat den säsongen för dig, så kan du liksom, man kan ju beta av den helt enkelt. Jag, alltså det ska sägas, jag är inbiten Filip och Fredrik snubbe från första början, så jag har redan vid säsong 2 av Alla mot alla tänkt att det här är bättre än På spåret, men nu menar jag att det kanske är det objektivt sett också, alltså de är roligare, det är klurigare frågor, det är mer samhällskommenterande, det är liksom, det är fräschare. Sen hör jag också till dem som tycker att det är väl helt onödigt att jämför dem och ställa dem mot varandra. På spåret kan vara bra samtidigt som Alla mot alla är bra. Men jag vet, ändå står jag här och vevar. Jag kan inte släppa det att alla säkert tänker att På spåret är det bästa. Och sen kanske man inte ens vet om att Alla mot alla finns. Ja. Det kanske, utan jämförelse i övrigt. Men i Alla mot alla säsong 4 har de också stora namn. Alltså de har namnen nu. Det börjar märkas att de har mer cred än vad På spåret har. De har Jan Guillou, Emma Molin, Jonas Gardell, Markus Krunegård, Ebba von Sydow och så vidare. Alla mot alla på D-play alltså. En gammal frågesportsprogram från året som gått. Det är mitt kulturtips denna vecka. Tack så mycket, Tuuli Heinonen, för att du har varit med här idag.
Tack, tack.
Tack, Peter Alfakir, för att ni har varit i mitt sällskap.
Tack själv.
Har du som lyssnar frågor, feedback eller kritik, ta kontakt med oss. Vi har en egen mailadress, sällskapet@yle.fi. Och inte alla kanske referenser, vi hade många referenser, men många av referenserna som vi pratar om som nämns i avsnittet så hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka så är Kia Svetihin tillbaka här vid Rodre, och då tror jag är ganska säker på att hon sällskapar med Kasper Strömman och Petra Laiti. Tack för oss, hej då!
Gott nytt år!
Gott nytt år!